Det är Åke Sandin det här, och då följer Radio Tuff, den här gången nummer 1395, faktiskt det första under det 31 året. Vi ska få höra en intervju med den radikala filmaren och debattören Maj Wechselmann om Hiroshima, kärnvapenhotet och om kriget i Ukraina. Den här sändningen är som sagt en första på 31 året, så vi återger också ett avsnitt av min första radiokrönika från 1985. Den heter De rättfärdiga krigen, men rättfärdiga är inom citationstecken. Och så ska vi först höra rosorna som delas ut till de som har gjort något bra eller sagt något bra. Och för att komma i rätta stämningen ska vi lyssna på Louis Armstrong i 22 sekunder.
Oh, says he bound. Lovers said in France, when they swing to romance, because it's all so good. Yes, yeah, says he bound.
Ja, där kom signaturen för veckans rosor ifrån Radio Tuff. Och den första rosen vill jag ge Dagens Nyheter, vars första sida den 16 augusti domineras av rubriken Förenings Sverige tynar bort. Inuti tidningen ägnas fem sidor åt föreningsliv lockar inte längre, som en tvåsidig rubrik lyder. Där finns också en statistik som säger att 1980 var 13,8% av svenskarna med i något politiskt parti. 2014 var samma andel bara 5,2%. Och fredsrörelsen har också drabbats, eller hur, Monica Schelin?
Ja, det är ju tyvärr inte många lokalföreningar kvar längre. Men Tyres Ulands och Fredsförening tuffar på med cirka 400 betalande medlemmar. Fast det minskade intresset för föreningsliv märks genom allt högre medelålder på medlemmarna och ett minskande intresse för att bevista de intressanta tuffmötena. De två närmaste handlar om flyktingarna i Tyresö den 10 september i det och NATO den 7 oktober.
Och sen rosor till Tyskland och Sverige, som tar emot lika många flyktingar som alla de övriga 20-tal EU-länderna tillsammans. Tyskland beräknas ta emot cirka 750 000 flyktingar i år, Sverige 80 000. Sett i folkmängden tar Sverige emot de flesta flyktingarna.
Och i fråga om ensamkommande flyktingbarn, då står Sverige för flest. Bara i Malmö har cirka 40 barn per dag kommit mot ungefär lika många per vecka i våras. Sverige, som har 2% av Europas folkmängd, tar emot cirka 30% av flyktingbarnen.
Sen en ros till FNs flyktingkommissionär, portugisen Antonio Guterres, som uppmanar de övriga europeiska länderna att liksom Tyskland och Sverige vara mera generösa mot flyktingar. Och sen en ros till nästa tuffmöte, torsdag den 10 september i tufflokalen Myggdalsvägen 80. Som just, det mötet handlar just om flyktingsituationen i vår egen kommun.
Ja, Tyresö kommuns flyktingsamordnare Dragan Boban inleder då ett möte om flyktingsituationen i kommunen.
Sen rosor till de många som solidariskt blir tuffmedlemmar genom att sätta in 200 kronor för enskild och för familjemedlem 80 på Tuffs plus giro 16 01 37-6. Och sen en ros till Maj-Britt Theorin, fredsrörelsens grand old lady, som hon nyligen kallades i förra Radio Tuff. Där berömde hon Tuff med följande ord.
I Tuff är ni så unika och fantastiska. Tuff gör inte bara radio, vilket jag tycker är underbart bra. Det är information och det är basen för demokrati. Får vi inte kunskap kan vi inte agera. Det är ju också så att TUF har massor av fina projekt utan ett öre stöd från varken stat eller kommun. Fortsätt med Radio TUF. Grattis till Radio TUF 30 år.
Och sen rosor till en annan fredsveteran. Den sedan många år fredsaktive Thomas Magnusson, som bland annat varit president i International Peace Bureau, Internationella fredsbyrån, IPB. Nu utkommer Thomas bok
Somalia, hot eller hopp,
med underrubriken
Ett land som aldrig lämnas i fred, ett folk som aldrig ger upp.
Och boken handlar om allt som händer i Somalia som vi inte har hört talas om. Media berättar om strider, terrordåd, pirater och svältkatastrofer. Men bortom rubrikerna har de forna kolonialländerna med hjälp av USA försökt styra utvecklingen i Somalia. Och nästan alltid gjort fel, menar författaren. Boken kostar 200 kronor och kan köpas genom Radio TUF. Och sen är det till Misa Landström, TUF-medlem i Trollbäcken, som här om året tog initiativet till en skola bland fattiga byar i Kongo.
Hon meddelar nu att byggnaderna är klara och skolan tas i bruk för 210 elever i september. TUF bidrog till bygget med 105 000 kronor.
Och sen ros till Västmanlands läns tidning. Det var första gången den tidningen får en ros i Radio TUF. Som avviker från den gängse trenden genom en artikel med rubriken
Dålig idé att isolera Ryssland.
Och där skrivs på debattsidan bland annat.
Ryska folket kämpar i motvind och nya ledare ingjuter mod. Först Jeltsin och senare Putin som har att reformera ett land i djup moralisk och ekonomisk kris. Samtidigt upplöstes det sovjetiska territoriet och Baltikum. Polen med flera stater återfick självständig status. Mycket snart efter Sovjetunionens fall erbjöds dessa fria stater medlemskap i EU och NATO. Denna process löper ganska snabbt och Ryssland känner allt starkare flanktryck ekonomiskt och militärt från NATO.
Sen rosor till nordiska fredssamtal i Degerfors den 14-16 augusti. Då bland andra förre försvarsministern Thage Peterson och förra nedrustningsambassadören Maj-Britt Thurin talade med fokus på att Sverige inte skulle gå med i NATO. Och sen en ros till engelsmannen Reg Case som är bland de 29 britter som hotar att stämma ledaren för den undersökning om Irakkriget 2003 som tycks ta allt för lång tid. Hans son Tom Case dödades vid det brittiska anfallet på Irak. Pappan vill att den ansvarige politikern Tony Blair ska rannsakas som krigsförbrytare. Till den brittiska tv-sändningen i BBC säger han:
Jag skulle vilja se Tony Blair i bojor därför att vi måste minnas att 180 brittiska soldater dödades i Irak och över 3500 sårades. 2 miljoner irakier tvangs att fly och över 100 000 oskyldiga irakier dödades.
Och sen en ros till den humoristiske dokumentärfilmaren Michael Moore som är på gång med en ny film. Dess titel är Where to Invade Next, var invadera någonstans nästa gång. Hans film Fahrenheit 9/11 fick vi filmfestivalen i Cannes 2004, Guldpalmen. Den var en kritisk granskning av Bush-administrationens agerande efter 11 september 2001. Bland annat kopplingarna till Saudiarabiens finansfamiljer. Om sin nya film säger Michael Moore:
Frågan om USAs oändliga krig är något som har bekymrat mig länge och försett mig med den nödvändiga satiren för denna film. Det har varit ett konstant behov att alltid ha en fiende så att vi kan hålla det hela militärindustriella komplexet vid liv och gynna de företag som tjänar en massa pengar på det.
Och sen slutligen en ros till TUF-aktivisterna som nu skickat ut TUF-bladet och tuffkalendariet för hösten till sina över 400 medlemmar. De närmaste utåtriktade aktiviteterna är lördag den 29 augusti klockan 11-15. Då kan vi fynda vid Tuffs stora loppis utanför Tyresö centrum nära Bonnmorehallen.
Och kommande lördag den 5 september deltar Tuff i årets Tyresöfestival vid Ängen och mellan Nyboda, Kvarnhjulet och Tyresö centrum.
Hjärtligt välkomna!
Från Stockholm har Radio Tuff nu med sig Maj Wechselmann, välbekant filmare och debattör sedan decennier tillbaka. Du höll tal på Erosmadan på Rålambshovsparken. Vad sa du för någonting då?
Jag sa att jag har varit engagerad i den här frågan sedan jag var 8 år gammal. Och det var därför att mina föräldrar fick ingen barnvakt. Så de tog oss med, mig och min bror, när de stod på gatan och samlade in underskrifter till Stockholmsappellen om totalt kärnvapenförbud. Och det var på den här tiden när det var Koreakrig och general MacArthur hade just av amerikanska presidenten Truman begärt att få använda atomvapen mot de 300 000 kinesiska frivilliga som deltog i Koreakriget. Men han blev faktiskt avskedad, och det kan ha med det faktum att göra att det faktiskt lyckades, mina föräldrar och alla de andra, samla in 273 miljoner underskrifter för att förbjuda kärnvapen.
Vad sa du för någonting mer om Hiroshima? Och...
Jo, sen så kom den första utställningen om Hiroshima, var det är ganska signifikant. Det var en med tusch, svart tusch målad frisör där man såg människorna med huden i trasor som gick ner i Otafloden och drunknade i massvis. Det, samma dag som Hiroshima-bomben exploderade så var det lika varmt som på solens yta. Precis.
Lika hett.
Men ja, lika hett. Och 100 000 dog de första dagarna. Men innan året hade gått hade det dött 150 000 människor. 60 000 dog i Nagasaki. Det signifikanta med det här med att det var en målad utställning var att amerikanerna hade förbjudit och censurerat bort alla fotografier från Hiroshima.
De gjorde det i några år, ja.
Ja, och ja, inte bara några år. Det dröjde till 1968 innan de här fotografierna dök upp och chockerade människor lagom. För att naturligtvis utvecklade ju också människorna i Hiroshima cancer, speciellt hudcancer, och det tog sig sådana drastiska uttryck.
Av radioaktiviteten?
Ja, just det, av radioaktiviteten. Senare så filmade jag i Peace and Memorial Museum of Hiroshima, alltså i Freds- och Minnesmuseet, med anledning av att jag följde Barbro Alvängen, den kändaste journalist i Sverige i helarna. Och jag sa i mitt tal att det som tog mig mest, som gjorde mest liksom, ja vad ska man säga, rörde mig mest, det var fotografier, små klungor av människor som står tillsammans, de ser ut som sömngångar, deras hår är svedd och står på ända i tovigt, och deras kläder är svettade, svarta och trasiga. Och de står där och säger med sina ögon: var är min stad? Var är min familj? Finns det någon sjukvård? Och det fanns inte.
Ja, det var ju fantastiskt. Egentligen en stor krigsförbrytelse som aldrig har bestraffats någon gång. Men varför är du rädd för krig idag? Det lär du vara.
Det är jag därför att nu står det två kärnvapenvakter åter mot varandra. Jag var ju även i Tyskland 1979 och gjorde en film för SVT om upprustningen med kort- och mellandistansmissiler. Ja, man hade till och med fått den goda idén att soldaterna kunde bära med sig atombomber. Det fanns ju också idén om neutronbomben som var så praktisk för att den skulle utrota människor och låta byggnaderna stå, så kunde man ha gerillakamp
i. Jag minns det.
Stena. Och det där skildrade jag då. Och sen fick vi ju den här trilaterala kommissionen som faktiskt är det bästa som hände. Det var Palme och det var Kreisky, österrikisk statsminister, och det var Willy Brandt. Mm. Dåvarande västtyska statsministern.
Mm.
Och de försökte att få Europa att avrusta sina kärnvapen. Det var en av de bästa idéerna som de hade då.
Mm.
Och sedan så när Sovjet gick i upplösning, så alltså, vi hade ju en period som var fullständigt förfärlig, där kärnvapenmissilerna stod mot varandra i båda länder.
Ja, men i öst och väst. Just.
Ja, i öst och väst. Och där blev vi ju räddade av, vad heter han, kommer du ihåg det? Den ryska överstelöjtnanten som såg.
Ja, han som såg på dataskärmen att främmande missiler närmade sig, men han trodde inte på det.
Nej.
Så han lät bli och trycka på knapparna och skicka iväg ryska Petro, tror han inte.
Ja, visst, Petro tror jag också att han heter.
Mm. Sen gick han hem och drack en flaska, hel flaska vodka och sov i ett dygn, påstås det.
Det där är nog en rövare.
Ja,
men
det är en bra historia.
Men det övriga tycks vara riktigt, det återges på en massa olika ställen.
Men varför är det rädd för krig idag? Är det Ukraina-krisen?
Alltså, idag är 1 miljon Ukraina-flyktingar.
Ja.
Och
till Ryssland.
Ja, till Ryssland. Största delen är då i Ryssland. I förra året så flydde 1 miljon människor till Ryssland.
Mm.
Och det är på grund av de här kraftiga bombningarna av civilbefolkningen. Man har helt enkelt bombat allt. Och man har ju använt sig av inte så rena krafter. Alltså armén består av nazister, delvis svenska nazister. Och det är bara liksom, om man orkar titta så kan man ju googla Donbass.
Östra Ukraina.
Ja, östra Ukraina. Och bombs. Och då får man ju se den ena mardrömslika situationen efter den andra. Jag har just skildrat det här på film. Jag var nere på Nordiska fredssamtal i Degerfors.
Jaha, du också. Ja.
Och visade min embryo till en film som jag naturligtvis aldrig får göra. Men det är...
Men det har ju lugnat sig lite grann. Det är okej.
Okay. Det,
det är lugnare än det var förr, ja. I alla fall.
Ja, men just nu så är det då, Susanne, dras det mycket stora mängder stridsvagnar, artilleri och andra vapen ihop av den ukrainska armén och den så kallade nationalgarden vid gränsen till Donbass. Och man förväntar sig att det ska bli ett krigsutbrott när som helst.
Men Angela Merkel i Tyskland och Hollande i Frankrike fick ju ett, träffade ju både Putin och...
Konferensen Minsk överkom enkommelsen Toma.
Ja.
Och det såg ju bra ut. Och det har ju varit fredligare och därför har ju väldigt många återvänt. Men nu är det... helt fruktansvärt igen. De bombar ju varje dag. De dödar människor varje dag.
Ja.
Och med dem menar jag då faktiskt ukrainska armén. Så får man tycka vad man vill. Men det är min uppfattning av det hela.
Ja.
Och det här, på ukrainska sidan finns det då en mängd amerikanska experter och vapen som man skryter med. Och det finns säkert på andra sidan ryska. Och det här är inte bra. För det är två kärnvapenmakter som... nu återigen står som pitbulls mot varandra. Och jag menar, shit happens. Vi vet inte vad som kan hända om de fortsätter på det här viset. Det enda vi vet det är att det är inte någon särskilt sund situation.
Nej, det var en ganska pessimistisk Maj Wechselmann jag fick prata med idag. Men jag hoppas att du har fel och att det blir bättre. vi får...
Jag tror inte du ska hoppas, utan jag tror nu när vi är på väg in i NATO och också kan få utplacerade kärnvapen här i Sverige, så tror jag inte du ska hoppas någonting, utan mitt recept är att vi faktiskt ställer oss på gatan igen som jag gjorde i 1950 och ber folk skriva under på att vi inte vill ha kärnvapen i Sverige.
Inte vill gå med i NATO.
Och vi inte vill gå med i NATO.
Ett tufft möte i oktober handlar just om nej till NATO. Tack ska du ha, Maj Wexelman.
Ja, tusen tack själv. Ja, du är den bravaste kämpe jag vet.
Tack, hej. Ja, det där var alltså signaturen för det första Radio Tuff som sändes 25 augusti 1985. John Lennons Give Peace a Chance. Och vi ska höra första delen av en krönika som jag då skrev och läste upp. Den heter De rättfärdiga krigen, eller ja... Fortsättning kommer i nästa Radiotuff.
Man ska ta ställning till det rättfärdiga med krig. Är religiösa eller filosofiska teser svåra att komma förbi? Platon fastslog att det är bättre att lida orätt än att handla orätt. Den ännu tidigare kinesiske religionsstiftaren Lao Tse ansåg att man ska återgälda en oförrätt med en välgärning. Den kanske allra klaraste radikalpacifistiska inställningen hade Buddha. Identifiera dig själv med de andra, sa Buddha. Döda inte och ge inte anledning till att döda. Även Jesus tillhör denna tradition. Det är långsökt att försöka trixa bort att hans lära handlar om kärlek även till fiender och förordar icke-våld för att uppnå önskvärda resultat. Det räcker med att erinra om hans gyllene regel att man ska bete sig mot människor som man själv vill bli behandlad av dem. Kristendomen kom under många sekler att genomsyra tänkandet på de flesta samhällsområden. Det är ingen överdrift att beteckna den som den dominerande ideologin i Europa från och med medeltiden fram till 1800-talet. För de kristna berodde krigen på det ondas makt, personifierad i djävulen. För att bekämpa detta onda behöll och utvecklade de kristna sina krigsmakter tvärt emot sitt pacifistiska idéprogram, det vill säga Nya testamentet. Detta leder följaktligen till ständiga krig. I krigen mot de icke-kristna var det inte så svårt att rättfärdiga massdödandet. Det var här till och med vanligt att prisa dessa krig som Gud i behagliga gärningar. De eländiga korstågen som bland annat drev iväg en mängd exalterade barn att dö av umbäranden eller säljas som slavar av skrupelfria och kristna köpmän är de mest kända exemplen på officiellt prisade krigsinsatser mot de så kallade otrogna. De kristna hävdade att de stod för den enda saliggörande läran, det absolut sanna och ofelbart riktiga. Menigheten lockade man till följsamhet genom att lova att den efter ett kort och oftast kvalfyllt jordeliv kunde vinna evigt liv i paradiset. Alternativt hotade man med den eviga fördömelsen i helvetet. Där var andra trosbekännare dömda att hamna. Att därför, om så med krig, försvara och utbreda den enda saliggörande läran mot folk som ändå var fördömda och utmålades som de ondas anhang ansågs självfallet inte orättfärdigt. Tvärtom, vad kunde med de givna förutsättningarna vara mera rättfärdigt? Att krigen ofta hade andra och starkare drivkrafter än de religiösa var svårt för allmänheten att överblicka och förstå. När de föll utanför motsättningen kristna hedningar, och det gjorde de allt mer, fanns det alltid uttolkare till hands som flinkt knoppade ihop förklaringar. För vanliga jordevarelser, det vill säga offren, föreföll krigen grymma, oförklarliga och meningslösa. Men kärleksreligionens överstepräster i förbund med ekonomiska och politiska makthavare förklarade att den allsmäktige guden hade en plan och mening med allt. Detta var helt outgrundligt för vanliga dödliga. Men dessa försäkrades att även krigens outsägliga lidanden hade en positiv mening. På sikt bidrog de nämligen till att minska just lidandet och skapa den bästa och fredligaste av världar. Voltaire, som iakttog och tänkte mer än han trodde och därför struntade i etablerade inåsikter, drev hejdlöst med denna uppfattning i sin ännu läsvärda Candide. Och han tillade:
krigen är ett djävulskt företag vars besynnerligaste egendomlighet ligger i att vilken banditchef som helst högtidligt ber till Gud innan han går ut för att döda sin nästa.
Även kristna opponerade sig ibland mot de rådande värderingarna. I början av 1500-talet skrev den lysande humanisten Erasmus av Rotterdam:
varje sida i Nya testamentet talar nästan uteslutande om fred och endräkt. Och dock är hela tillvaron hos största delen av kristenheten framför något annat uppfyllt av krigets uppgifter. Det vore bättre att genast lägga bort det kristna namnet, eller också ge beviset för kristig lära genom dess enda kännemärke, broderskärlek.
Idag beklagar många kristna sina trosfränders gamla misstag. Desto mera som det alltid med historiens facit i hand är utomordentligt svårt att finna krig rättfärdiga. Åtskilliga kristna är också bland dem som rakryggat kritiserar även den egna riktningens eller egna statens militarism. Men sedan Voltaires tid har andra, lika etablerade läror eller helhetssyner gjort sig breda. Deras anhängare har ödesdigert försummat kampen mot militarism och krig i den förmätna trosvissheten att i deras nya samhällen skulle krigen försvinna av sig själv. Deras resonemang för att rättfärdiga sina krig företer delvis förbluffande paralleller med de kristna föregångarnas. Föreställningen om att företräda det goda mot det onda är typisk, framförd i politiska termer men med närmast religiös trosiver. Den eviga saligheten har bara bytts ut mot det framtida lyckoriket på jorden, samhällsutopin, för vars förverkligande inga offer eller ogärningar är för stora. Krigen för de rätta politiska idéerna kommer att på sikt minska lidandet och befrämja freden. Guds plan och mening med allt har ersatts av metafysiska föreställningar om en lagbunden historisk utveckling.
Ja, det vi hörde, det var första delen av en krönika som jag läste upp 25 augusti 1985. Tuff, Radio Tuff fyller ju 30 år i dagarna. Och andra delen av denna krönika ska jag återge nästa Radio Tuff 1396, som börjar den 6 september. Vi började detta Radio Tuff med att citera Dagens Nyheter som hade stor rubrik Förening Sverige tynar bort, och en annan rubrik Föreningsliv lockar inte längre. Och det har drabbat också fredsrörelsens lokalföreningar. Men Tyresö U-lands- och fredsförening, vi kämpar på i den stolta folkrörelsetraditionen och har faktiskt uppnått över 400 betalande medlemmar de senaste åren. Och medlem är det viktigt att man blir. Man blir det genom att betala 200 kronor för enskild, 80 kronor dessutom kanske för familjemedlem på TUFS plusgiro 16 01 37-6. Och tänk på att den perfekta presenten finns hos TUF. Det är de mangogram som har bidragit till att det blivit över 130 000 mangoträd i fattiga indiska byar. Det är bara att beställa av mig och Åke Sandin. Vi hörs igen med ett nytt Radio Tuff, alltså från söndag den 6 september klockan 17 på 91,4 MHz. Men vi hörs ju jämnt och ständigt på webben tyresoradion.se. En skön fortsättning på sommaren som ännu är ganska ljuvlig, åtminstone i slutet av augusti.